en stark förespråkare i företagsporträttsammanhang mm. att man fotograferar direkt in i datorn för att minimera urvalstiden då. Mm. Så skaffa en kabel, koppla in den i datorn så kan du få personen att fråga och välja sin egen bild.
Just
direkt
då. Direkt, smart.
Om jag nu kan vara så öppen och ta in, oavsett om det är en nybörjare eller som inte har med foto att göra alls eller så, eller någon som är helt fantastisk på foto. Om jag kan värdesätta det på det sättet att jag hela tiden tar en objektiv ställning.
Hej, välkommen till Fotopodden, John.
Tack så mycket.
Du är en återkommande gäst.
Ja, men det var ett gäng år sedan som vi träffades och hade vår första podd.
Mm. Ja. Det är ju en av de allra första avsnitten som du var med i. Och några i början har ju faktiskt försvunnit för jag har varit lite dålig med backup. Så jag är osäker på om man kan lyssna på det. Men kul
det var
det
ett fantastiskt avsnitt i alla fall.
Ja, precis. Så om ni scrollar längst bak så kan ni ju se vad vi pratade om sist kanske. Mm. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite vem du är och vad du gör?
Jag är John Hagby. Jag är fotograf på deltid och jobbar deltid med ett företag i Stockholm som säljer studioutrustning och fotoutrustning av olika slag. Då. Så att jag mixar det där lite grann. Mm. Jag är främst en porträtt- och reklamfotograf kallar jag mig. Mm. Men jag älskar att fotografera allt möjligt. Allt som har med foto att göra tycker jag är jättekul och jättespännande. Då. Men det jag lever på är porträtt och fotograf.
Just ja. Och jag såg på Instagram att du hade börjat med naturfoto också nu, eller?
Det är helt rätt. Ja. Så att jag lever på porträtt och reklam. Och på fritiden så är det lite naturfoto och så. Mm. Jag tycker det är väldigt kul. Jag har precis startat ett Insta-konto och försöker få ut lite bilder från lite safariresor och sånt. Men jag har ju precis flyttat nu så att nu tänker jag att jag ska börja fotografera lite mer lokalt.
Just
det. Vi har flyttat ut så vi har skog på två sidor huset och sådär. Så nej. Idag innan jag åkte hit nu, så fällde jag upp mitt första gömsletält första gången. Ja, det var, jag filmade det hela så det kommer nog komma på YouTube så småningom.
Ja, roligt.
Det var, man får många skratt där kan jag säga.
Ja. Ja. Är det så kamouflageaktigt
ja,
då?
Precis. Ja, precis. Det måste det vara. Det annars så syns man ju.
Ja, men jag har sett, jag har sett sådana där fotografer klär ut sig till en svan och sådär.
Ja,
ingen sån.
Nej, inte än, men det låter intressant faktiskt.
Du har ju som sagt varit med en gång innan, men vill du ändå för de som är nya lyssnare berätta lite hur du började fota och hur du kom in på det?
Mm. Alltså, jag är dyslektiker och hade stora problem i skolan, i grundskolan och även gymnasiet och sådär. Mm. Men tyckte bild var en bra grej. Matte hade jag hyfsat lätt för också, men språk och sånt var verkligen inte för mig. Så att när det gällde tillval så var det ju bild som gällde dem.
Mm.
På gymnasiet så var det ju det var en vikarie som jag vet inte vad hon hette, men hon hittade upp mig och några klasskompisar som inte riktigt engagerade sig i skolan som man kanske skulle. Och vi fick, som kändes då, straffkommenderingen att städa skolans mörkerrum som vi inte hade blivit använt på många år.
Mm.
Men som tack för att vi gjorde det så fick vi framkalla film och sådär. Och magin när på den gamla goda tiden, när allting var kemiskt och sådär. Magin när bilden växte fram sen, det fångade mig och jag är fortfarande fascinerad av den processen. Även då när man printar digitalt och sånt också. Då. Och sen har det varit till och från foto som har hjälpt dem. Jag har utbildat mig inom data, jag har utbildat mig inom som kock. Och sen så, men foto har funnits som en hobby.
Mm.
Och sen jobbat mycket inom detaljhandeln i foto och sådär. Så att det är väl, vid det här laget är det väl dryga 15 år sedan som jag liksom började tjäna pengar på fotografi i en mer viktig utsträckning, om man säger så. Då,
just det.
Där det fick bli en del av min inkomst.
Mm-mm. Men, för du nämnde ju att du fotar porträtt och fotar kommersiella bilder. Så hur valde du det för att jobba med det?
Det är redan från början när jag började fotografera. Så jag tyckte ju natur var kul. Mm. Så, men från början när jag började fotografera så var det just att fotografera människor och sådär. Jag tycker om att umgås med människor och så att det blev som en ingrediens i att umgås och göra något annorlunda tillsammans.
Vad kul. Precis. Men fotar du mest i studio eller fotar du människor utomhus och så också?
Numera är det mest i studio. Mm, vi, jag och en kamrat som jag delar studio med som heter Peter. Vi har en studio i Jonsereds fabriker strax utanför Göteborg.
Just det.
Och där har vi ganska mycket aktivitet faktiskt. Mm, så att vi pratar ganska mycket i studio. Sen periodvis så vill jag ju gärna ut och prata ute också. Mm. Men det är min go-to-zon och fotografera i studion faktiskt.
Mm, just det. Mm. Mm, precis. Och sist när du var med så pratade vi mycket om blixtfoto och så. Mm. Jag tycker också det är väldigt kul. Jag fotade från början mycket ute. Och var väl lite som många nyare att man kanske är lite osäker när det gäller blixt och studioljus. Men jag har ju kommit in på det mer och mer. Så ja, det är ju väldigt... man kan ju vara väldigt kreativ inne i en studio, helt klart.
Ja, absolut. Absolut. Det är sköna, tycker jag, med att fotografera med studioblixtar och så. Är ju att du liksom kan ta kontroll över alla partier. Liksom så.
Precis.
Och det är till stor del när du fotograferar ute också. De blixtarna som finns idag, där kommer du ju liksom åt... den här kontrollen ganska bra också, även när du har befintligt ljus som solljus eller liksom lite skymningsljus eller så.
Mm.
Och så mixa det med blixtljus, det tycker jag kan vara hur snyggt som helst om man gör det med lite finess och touch.
Ja, jag kommer inte ihåg vad jag pratade med. Jag tror det var med Therese Asplund som jag pratade om blixt, att det känns som att många som har lite fördomar om det mest föreställer sig bilder där det är bara ett hårt blixtljus rakt på och inte liksom vet riktigt hur det kan bli med mjukt ljus och hur du kan komplettera annat ljus och sådär.
Mm. Ja, jag tror ett ganska vanligt fel som många gör är ju att man liksom flåsar blå blixten allt vad man har.
Mm.
Så även om man har ett mjukt ljus, liksom en stor ljuskälla som skapar en mjukt ljus, så ger man så mycket effekt i förhållande till det befintliga ljuset som är.
Mm.
Så när det är ute på location och där liksom det finns ett ljus på plats som du ska ta hänsyn till, så måste man ju hitta balansen däremellan då. Och det är till exempel om man är och fotograferar på ett kontor, så det är ju också liksom utanför studion där man kanske vill ta in lite av ljuset som är på kontoret.
Mm.
Då måste du ju ha en möjlighet att dra ner blixteffekten.
Precis.
Och förr i tiden så var det ju svårt att dra ner effekten på vissa blixtar, speciellt om de skulle ha mycket kraft för att matcha solen i nästa steg då.
Mm.
Men nu idag, blixtar idag har ju så stort omfång så att det är sällan ett problem. Men många har det i minnet, de här liksom överstarka blixtarna som man inte kunde dra ner i effekt, och så blir det väldigt blixtigt som
Precis.
Någon kallar det dem.
Och kanske också, du får rätta mig om jag har fel, men kanske lite mer de billigare blixtarna kanske också har lite mindre omfång, så de kanske är lite starka, alltså även det lägsta kanske är ganska starkt.
Precis, ja, jag brukar ju faktiskt rekommendera i och med att jag jobbar med detta nu då, så är det ju så att jag får mycket frågor kring det hela, och jag brukar rekommendera att man helt enkelt nästan mer noggrant kollar på lägsta effekten än maxeffekten i en studio till exempel. Du har ju en fin studio här som kan bli ganska mörklagd då.
Mm.
Och då kan man ju kanske fotografera med, alltså går du från ISO 100 till ISO 200 så har du ju tjänat ett bländarsteg. Det är som att ha en 250 watt blixt och konvertera den till en 500 watt blixt bara genom att höja ISO ett snäpp. Och det betyder ju att med moderna kameror idag som hanterar ISO så pass bra, så är det ju inte ett bekymmer.
Nej.
Så att det handlar ju mer om att det är för mycket befintligt ljus i så fall i studion, att man inte kan höja ISO för mycket. Men kan man släcka i övrigt och inte ha för starka inställningsljus och sådär, då kan du ju jobba på ISO 800 och få en 250 watt blixt och bli motsvarande 1000 watt blixt i princip då.
Men det är roligt det, för som du säger, jag tror att man också, när man också är lite nyare, alltså som här har jag en del fönster men jag hänger för gardiner för att inte få in ljus som jag inte kan kontrollera.
Mm.
Men det kanske också är lätt att tänka att man så här, vill ha stora fönster eller stora skyltfönster eller så, men egentligen om man ska fota med något ljus som inte är dagsljus, så tjänar man ju på egentligen att ha så lite annat ljus som kommer in som möjligt, så man kan styra det.
Ja, det är det ju. Alltså man vill ju oftast, i en studio så vill ju oftast kunna överrusta det liksom eventuella fönsterljus som kommer in och så. Men idag finns det ju, alltså där handlar det ju om att man kanske kan använda HSS-funktionen till exempel på blixten, som också har blivit mer vanlig i studioblixtar. Och då kan man ju, om du nu inte behöver det här jätteskärpedjupet eller så, då med HSS-tekniken så stryper du ju befintligt ljus också då. Så att det är så mycket nytt i teknikerna och så mycket, det har blivit så mycket mer tillåtande i kamerorna och sådär, så att har man fått ett grepp på hur liksom blixt, kraft, is och bländare i slutartid hänger ihop, så kommer det hända så mycket. Och det gör att man i princip kan bygga vilket ljus man vill i vilken situation man vill, bara man får lite grepp om det där.
Mm, jättehäftigt. Om vi svänger över lite mer på dig ändå, för hur gjorde du för att bli bra på att fota?
Det var ju en hobby som jag brann för så otroligt mycket. Och det, alltså, definitionen bra tycker jag är så svår att svara på. Alltså, jag började ju kanske fotografera när jag var 16-17 år någonstans där. Och ganska tidigt kom jag i kontakt med blixtljus då. Så att jag blev medveten om liksom ljuset på ett annat sätt än om man bara skaffar en kamera och kör lite automatik och så. Så studioljus var liksom någonting som hamnade ganska tidigt i min fotograferingskarriär, eller vad man ska säga. Och ljuset är ju som bekant, om man nu sätter sig in i vad fotografi är, så är det ju fångande av ljus. Och jag tror att det hjälpte mig en bit på vägen då. Och sen jobbade jag ju inom detaljhandeln med fotografi, och jag hade sån tur så att jag jobbade på ett företag som heter Molander som låg i Göteborg då. Nu finns det bara i Stockholm. Men de hade en liten demostudio, så på kvällar och helger och så fotograferade jag där. Och det var mycket yrkeskunder som gick och handlade där. Så stolt visade jag mina bilder och visade hur fint det var. Och så fick jag reda på allting som var fel med bilderna. Och i och med att jag inte lät mig nedslås då, så började jag ju liksom leta, hur gör jag då för att få det rätt enligt liksom de som duktiga fotograferna. Men det där är fel. Men jag fick aldrig reda på hur man gör, men bara att liksom, jag måste göra det bättre.
En hård skola.
Ja, det är en hård skola. Och idag finns det så mycket mer genvägar kring det. Men för min del så var det ju bra. Det blev en trigger, ett bra sätt att utvecklas och få någon annan att liksom sätta blicken på mina bilder. Det är helt fantastiskt att få någon utomstående och ge respons. Nästan, bara man kan ta det, så är det jättebra.
Ja. Och då kommer vi ju in på, för du har ju föreläst en del om bildkritik och sånt där. Och vill du berätta lite mer om dina tankar kring sånt?
Ja, det började ju faktiskt med för några år sedan när jag... jag blev så trött på alla liksom, om man säger, troll som kommenterar bilder liksom, och tycker till om bilder och sådär på ställen där det inte riktigt passar sig. Alltså, låt oss säga att du har ditt Instagram-konto till exempel, och du lägger upp dina liksom, portfoliobilder där för att liksom, dra fler kunder. Och har du då en fotografkollega eller en fotograf-wannabe och sådär som börjar skriva, liksom, ja, men där har du ju missat liksom, en liten pinne som sticker in från ena sidan, eller så, varför editerar du inte bort liksom, det torra snoret på bebisen eller whatever, liksom så. Och börja komma med liksom, nedklankande kritik så, och egentligen inte behöver ta ansvar för vad de tycker, utan de bara kräks ut saker. Och jag tycker det är sån fruktansvärt dålig stil, så att jag tänkte, men jag ska ge folk en chans att liksom inom det jag känner att jag är trygg med och kan få feedback på sina bilder utan att det ska liksom kosta hur mycket pengar som helst. Så då startade jag en YouTube-serie som heter John Sågar. Där jag bland annat pratade lite grann om det här med bildkritik och sånt där då. När det passar sig, när det inte passar sig. Hur man ger bildkritik på ett bra sätt och hur du kan ta emot bildkritik på ett bra sätt så att du utvecklas inom ditt fotograferande. Bara för någon tycker någonting om en bild, så behöver ju inte betyda att du liksom måste anpassa dig efter det.
Nej.
Men det betyder ju att du måste ta ställning till om du tycker att de har rätt eller inte. Liksom. Och det gör, bara att ta den ställningen gör ju att du kommer utvecklas som fotograf. För du medvetengörs vissa saker. Så det tycker jag är en spännande del, och jag försöker då sprida det här budskapet, vilket har gjort att jag har varit på lite fotoklubbar och lite sådär och just pratat om att både ge och få bildkritik, för båda sidorna av det är ett konststycke.
Det är roligt det som du säger, att man medvetandegörs och sen får ta ställning till om det är någonting som man vill liksom ändra på eller inte. För jag är ju kompis med Elin Stare. Mm. För er som lyssnar, det är ju en jätteduktig fotograf som finns i Jönköping. Och jag brukar skämta med henne om att det är liksom hopplöst. För när hon pekar ut saker i mina bilder så alltså hon förstör ju typ. För då kan jag, man kan ju inte så här unsee it sen.
Nej,
för
precis,
det är bara så här, okej, okay, ja men om man fotar en bebis på det här sättet i en sån här låda, ja men då ser det ut på ett visst sätt. Så kan jag kan ju göra det, men jag vill ju inte göra det sen, för hon har ju rätt oftast liksom.
Ja men så är det ju, och hittar man då en partner som har lite samma tänk kring bilder som man själv har, då kan man ju liksom, då får man ju stort förtroende för den personen också. Och så kan man jobba vidare. Det som jag tycker är utmaningen sen också är att liksom inte lämna Elin, men ta in någonting från någon annan.
Gud,
Elin
ja,
också, liksom,
precis.
Och så där, för det är otroligt nyttigt. Så nu har vi ju liksom vår stora tävling per år, SM i fotografi är ju, alltså de som kommer långt där i den tävlingen, de har ju liksom ett gäng människor som liksom de bollar sina bilder med och förfinar och liksom så. Det kan man ha bara med en enkel beskärning att göra, men man ser det inte själv. Liksom.
Det är intressant det, för liksom, för när jag var yngre, för min pappa, han har hobby med som fotografering, men jag har alltid tyckt att han har haft ett så gubbigt sätt att liksom se på bilder, att så här, men skärpan ligger fel, eller så här, zoomar in 3000% eller typ så, vilket när jag var yngre tyckte var så irriterande, för att jag var så här, men så där tittar ingen på min bild, eller liksom, du är gammal och du förstår inte, för han är ändå 70 plus nu, men nu har jag ju börjat uppskatta det mer och mer. För han är ju en ganska hård kritiker, samtidigt när han väl säger mina bilder är bra, det är ju, då får man verkligen ett kvitto på att så här, det här, nu har du gjort det här bra, inget liksom slarvfotande. Så som du säger, det kan vara väldigt värdefullt, och även som sagt med andra professionella fotografer eller tävlare och så. Men ja, det är bara lite roligt.
Ja, det, alltså alla har sådana liksom cykler i sitt fotograferande när olika saker är viktigt. Och det, om vi nu då kategoriserar lite grann, så är det ju så att män oftast liksom i ett väldigt tidigt skede av sitt fotograferande snöar in på tekniska detaljer som skärpa eller exponering eller liksom vilken lins har man eller vilken kamera har man.
Precis.
Och så blir sådana saker väldigt viktigt. Och så glömmer man att fotografering är ju på ett eller annat sätt lite av ett konstnärligt, ett kreativt uttryck i alla fall.
Och också så. Det här sociala.
Precis, så. Men alltså, om vi då, återigen, det är väldigt hårt kategorisering. Ja. Men det kanske, man kanske oftast är ju den kvinnliga rollen kommer in i fotograferandet för skapandets skull.
Ja.
Alltså för det färdiga resultatet och så. Mm. Men för både män och kvinnor så går det här i cykler. Så går det över kanske lite mer i teknik efter ett tag, och sen så går det tillbaka in i liksom skapande liksom, den skapande viljan och sådär. Liksom, så att beroende på vart jag är någonstans i min cykel så kommer jag fokusera på vissa saker, medan du kanske är i den kreativa processen, medan jag är i den tekniska processen. Och då får hjälp från dig att se, men du, kanske du skulle liksom ljusa upp det här partiet lite grann eller så, som jag inte har tänkt på, bara för att jag är så himla nöjd att bilden blir skarp. Så alltså, den här kommunikationen och prata om sina bilder med någon annan tycker jag är jätteviktigt. Alltså, det finns ingen grad på vem som ska vem du kan få liksom konstruktiv kritik ifrån. Alltså, jag tar till mig kritik på mina bilder oavsett vilken nivå personen är i. Min mamma och min pappa nästan ännu mer har liksom noll intresse av att fotografera själva. De tycker ju att det är jättefint med fina bilder och sådär, men de har ju liksom inget stort intresse förutom att de tar bild på saker som de vill minnas då. Men när de tittar på en av mina bilder, då kan de ju ändå komma med någon form av feedback och sådär. Och den feedbacken betyder ju inte att jag ska ta mindre ställning till vad de tycker än någon som är en liksom fotoguru för mig då. Så att om jag nu kan vara så öppen och ta in, oavsett om det är en nybörjare eller som inte har med foto att göra alls eller så, eller någon som är helt fantastisk på foto. Om jag kan värdesätta det på det sättet att jag hela tiden tar en objektiv ställning till det de säger, så kommer jag utvecklas.
Ja, men det är intressant det. För som sagt, det gäller ju verkligen att man kan ta emot det och sen värdera då. Vill jag ändra, gillar jag detta eller inte själv? Eller är det här något som jag vill ha med mina bilder, eller är det någonting som bara hamnade i mina bilder? Jag kommer tänka på nu, för jag lyssnade på en annan podcast där det var en som pratade om typ hemsidedesign och SEO, alltså sökordsoptimering på Google. Och hon berättade att även om hon alltid älskar att ha så här snygga, flashiga hemsidor, så brukade hon göra ett test att hon gav en dator till sin mamma som inte är så teknisk. Och sen så bad hon henne typ, så här, kan du köpa min produkt från min hemsida? Eller kan du försöka hitta min blogg? För då fick hon liksom som ett kvitto på att så här, jag har gjort en snygg hemsida, men kan någon utomstående ens göra vad de ska på den här? Eller är den bara snygg för mig som är liksom insatt i alla coola funktioner? Och på samma sätt så kan det ju vara värdefullt liksom för kunder, om man jobbar mot privatpersoner, är ju vanliga människor. Till exempel så hade jag en gång en neosköterska som kom och fotade sin nyfödda bebis med. Och hon valde bort flera bilder för att hon tyckte inte om hur bebisen sov. Hon tyckte inte om hur jag hade placerat händerna, för hon sa att det påminde henne om liksom hur de gjorde med bebisarna när de hade liksom gått bort.
Helt andra referenser.
Exakt. Och sen kan jag ju ha andra kunder som tycker det är fint, men det fick mig ändå en tankeställare att så här, okej, det här kan signalera någonting, och då kan det ju vara värt att fundera över det i vissa bilder, för det vill man ju inte att ens nyförbilder ska påminna om, såklart.
Nej. Nej, och det kanske gör så att när man då har en kund så här, om du nu inte vet det, så kanske du breddar liksom poserna och tar lite fler alternativ, så de fortfarande har mycket att välja på.
Exakt. Ja, nej, men så det är ju värdefullt som du säger att ta in från många olika. Men som sagt, sortera också, för att det kan ju vara åt andra hållet. Att det bara kommer någon random på internet som säger skitful bild. Eller så här, då kanske man inte ska ta in det så mycket.
Nej, jag tycker ju att det, jag brukar säga att utöver då den självkritiska kritiken, om man säger så, som man alltid har när man tar en bild och tittar på den, så finns det ju liksom tre varianter av kritik. Det finns ju en självisk kritik, som den som ger kritik gör det ju självisk synpunkt. Och det är ju när det egentligen inte ger dig som mottagare någonting, utan någon har bara försökt höja sig själv genom att klanka ner på dina bilder. De ska vi inte ens börja titta på de kommentarerna. Det är ju idioter som håller på med sånt. Och den bästa typen av kritik då, det är ju den här liksom konstruktiva kritiken som kommer med liksom hjärtligt liksom. Där man faktiskt, där jag vill att du ska se det här och kunna ta ställning till det och liksom lyftas upp av det rent liksom fototekniskt, eller vad man ska säga då. Där det faktiskt kommer ur ett gott hjärta. Och där man då liksom den sista delen av konstruktiv kritik är ju då att få den från någon som man respekterar, oavsett om det är en jätteduktig fotograf eller någon med ett fantastiskt bildöga eller sådär. Så konceptet som mottagare är gör det bättre själv funkar inte liksom inom fotografi. För att vi alla är så vana vid att se på bilder. Så att jag minns i början på den här programserien Idol, så var ju domarna eller juryn där var ju jättehårda mot folk, och det blev liksom en snackis kring Idol-programmet för att det var liksom sånt tjafs. Och folk tyckte att man gör det bättre själv och så. Och jag tycker, där var ju liksom båda parter är ju väldigt fel ute, där man liksom nästan är elak mot den som ska ta emot kritik då, och den som tar emot kritik liksom inte alls kan öppna för kritik eller bara liksom försöka se sig själv utifrån då. Från det här att du har en kritik som är bara för att klanka ner på andra och lyfta sig själv, till det här som är liksom en kritik med en konstruktiv kritik med ett bra hjärta. Där finns det liksom steg, eller vad man ska säga, liksom en nivå. Och det sistnämnda då är ju, tycker jag, det mest värdefulla. Men det behöver inte vara en fotograf som är duktigare än du som ger konstruktiv kritik. Utan det kan vara någon som bara har väldigt bra känsla för bild till exempel.
Ja, men verkligen. För jag tycker det är intressant, för det känns som att efter SM varje år så är det ju ändå en del diskussioner i Facebookgrupper. Alltså jag har sett, det är oftast många som, det är alltid någon som tycker det är jobbigt eller blir ledsen eller sådär. Och jag såg någon som hade skrivit i, det kanske var i min grupp, men att hon till och med nästan ångrar att hon skickade in för att hon tyckte det kändes jobbigt. Och det tycker jag på något sätt känns synd, just för att det är ju någonting som man gör för att det är roligt, men också för att man ska kunna lära sig. Och det är ju fotografer i liksom alla olika nivåer som skickar in nu när tävlingen är öppen också.
Mm, mm. Mm. Ja, alltså det jag har ju min första tävling i om man säger på SM-nivå då. Det var inte SM då, men eller det var kanske SM i porträttfotografi då bara.
Mm, mm.
Det var 2014 vill jag minnas. Mm. Sen 2015 tävlar jag inte, och sen dess har jag tävlat varje år.
Mm.
Med mer eller mindre mycket bilder eller sådär då. Så. Och det, alltså varje gång så är det ju så att liksom, om bilden kommer jättelångt. Jag har ju haft liksom förmånen att ha bilder som har kommit långt i tävlingen. Så. Och det är ju helt fantastiskt. Så man blir ju jätteglad av det.
Mm.
Men likadant som bilder som man liksom har trott på och så, som inte kommer så långt. Det blir man ju liksom lite ledsen för. Så. Och det är samma när jag, återigen om vi går tillbaka till mamma. Om jag visar henne en bild och hon inte tycker om den. Så, fast jag själv tycker om den. Så, när man inte får den responsen som man tror. Så känns det lite grann. Så. Men det är också en del av utvecklingen. Och man får liksom gå tillbaka lite till varför är det jag tävlar i SM.
Mm.
Är det för att visa upp mina bilder? För i så fall så kan du ju faktiskt göra en liten utställning och så. Och det kan faktiskt bli billigare att göra det än att, liksom, vara med i SM och så. För kommer du till printfinal och allt, det kostar pengar. Och så. Men om du verkligen är ärlig mot dig själv och liksom, varför du tävlar, så är det ju faktiskt troligtvis för att du vill utvecklas som fotograf. Så, och få någon form av bekräftelse såklart om det är så. Men vi tävlar på, i Sverige tävlar vi på en sån otroligt hög nivå. Så att tro att man ska liksom vinna första plats varje gång eller så, det gör man inte.
Nej.
Alltså det är väldigt få som gör det. Utan man får se sitt deltagande i SM som en chans att få människor som är otroligt duktiga på att titta på bild, att ge någon form av respons på dina bilder. Och på då en internationell nivå få en liten riktlinje på liksom hur ligger du till där. Så. Och det är klart att det kan svida. Återigen så brukar jag säga det, när du ska lämna in bilder för bildkritik. Så finns det olika kategorier av bilder. Det finns som min mobilbild på min katt som jag tycker är den absolut bästa katten som jag vet, och så fick jag en känsla när liksom, precis när den är precis som han är sådär, liksom, så. Eller min liksom, mitt barn eller sådär, att man liksom fångar ett ögonblick som en snapshot som betyder otroligt mycket för mig. Men när jag visar den bilden för dig så har du liksom inte någon relation till personen. Nej. Eller djuret eller så på bild, vilket gör att du bara tittar på det tekniska. Och då betyder det att min bild som är otroligt betydande för mig kanske blir fullständigt sågad av dig. Och så blir värdet av den bilden mycket lägre bara för att du som är så duktig fotograf inte tycker om den. Så att när man väljer en bild så måste man ju försöka ta ett steg tillbaka inför en tävling eller liksom som mitt John sågar då eller så. Ta ett steg tillbaka och så tänka, John kommer inte veta vem den här personen är på bilden. Han har ingen relation till den. Vad säger den bilden honom då om vi inte har en relation till den? Om vi inte... Vi hade jättekul när vi var i studion och fotograferade, men John var inte med då. Så kommer han kunna se det i bilden? Ibland kan man göra det. Och då är det ju helt fantastiskt. Men du måste bli lite självkritisk innan du lämnar över för annan kritik. Och börja försöka tänka på hur ser bilden ut utifrån en annan stol än din egen. Och nu vet jag inte vad jag skulle med det någonstans. Det är i alla fall, alltså, det tror jag är en viktig del att man väljer vilka bilder man skickar in. För har du ett stort hjärta till en bild och tycker att den är helt fantastisk. Och om du skickar in den till SM så har antagligen de som tittar på bilderna noll relation till personen i fråga. Jag dömde landskonkurrensen i Norge i januari där. Och då var det jag och Therese Asplund som du har haft här ändå, och Björn Persson, vi var tre svenskar, sen var det norrmän resten av gänget då. Och då var det en bild som var, det var ett jättefint porträtt och så på en man så, som var, ja, det var fint men det var inte fantastiskt, tycker jag. Så. Och då visade sig att den här personen är en jättekänd skådespelare i Norge, som jag inte hade en aning om vad det är. Men det blir så tydligt då att bara för att den här personen är känd, så blir den liksom på något sätt mer värt. Men alltså för mig då, som inte har någon relation till personen i fråga alls, vi tittar på det tekniska och tittar på liksom sådana saker då, och kanske inte tycker att den liksom ligger på nivån som många av de andra bilderna gör då. Och då, det är klart att det blir en jättediskussion då. Vad ska vi räkna i bilden och vad är det som gör bilden? Ska vi bara fotografera kända människor och få höga poäng, eller ska vi faktiskt vara duktiga på det vi gör? Liksom?
Ja, vad intressant. Jag tycker det var spännande det du sa om cykler, för att jag känner av det där väldigt starkt, för att när jag, nu kanske jag tänker på det på ett annat sätt än vad du menar det, men för mig, jag kan väldigt tydligt känna av att så här, nu är det ett utvecklingssteg på gång. För det börjar alltid med att jag slutar tycka om mina bilder, att jag blir så här, allt är skit, jag är nog ingen bra fotograf. Och sen så mer och mer börjar jag förstå att så här, okej, Maria, du har börjat. Alltså det blir, för det blir så tydliga trappsteg för mig. Först så liksom tycker jag inte det är bra. Sen så börjar jag tänka på vad är det jag ska ändra då? Vad ska jag göra för att det ska, kännas bättre? Och sen så lär jag mig ofta något nytt. Och sen så är jag nöjd ett tag. Och sen så börjar de om att känna, nej, mina bilder är något så bra. Och då kan jag, nu känner jag mig själv så pass bra att jag känner liksom, åh nej, vad ska du hitta på mig nu istället? Så när jag känner att jag går runt och är sur, då är det oftast utveckling på gång i mitt huvud. Men det är jobbigt ändå. Är vad är det? Nej, men jag har ju precis gått en kurs och börjat med produktfoto. Så jag är i utvecklingssteget. Jag har varit sur en period och bestämde att jag måste levla upp mig själv. Sen har jag inte löst det på alla fronter, för det finns fortfarande vissa sorters bilder som jag gör som jag tycker borde vara bättre. Men jag jobbar på det.
Ja, men så är det ju. Alltså, jag sitter nu då för min nya lilla Instagram-konto då, och går igenom mina safaribilder och lite sådär djurbilder och så. Och det är ju, alltså, vissa bilder så tänker jag, men vad tänkte jag på ens när jag liksom riktade kameran hit så? Så, men det är, alltså, jag tror att det är liksom, precis som du säger, det är, om vi pratar om cykler så är det också en uppåtgående spiral.
Ja, exakt.
Så att vi blir ju mer och mer kräsna. Liksom. Mm. Så att liksom i initiala steget när vi köper vår liksom instegskamera och börjar fotografera och tycker att optiken är jättefantastisk och alltihopa sådär då. Sen går det liksom den konstnärliga och så spiralen, och så är vi på nästa steg där vi liksom, ja men nu kommer vi så här långt inom det kreativa, men vad händer om vi börjar uppgradera till en ny optik till exempel, eller så där då liksom så. Och det är också, du upptäcker då eller utforskar produktfotografering.
Ja, och annat ljus,
ja,
och
precis,
sånt där.
Ja. Och då är du i det skedet, men det betyder ju att, inte att det du har gjort tidigare är sämre. Nej. Det är bara det att du är hela tiden på en uppåtgående spiral som gör, alltså en kund som fotograferar sitt barn här för 3 år sedan och så, som du kanske tycker att, ja, men den bilden hade jag ju kunnat göra bättre idag. Så. Den kunden är inte mindre nöjd med sin bild.
Precis.
Så, utan det är ett sätt, inom alla yrken så är det ju ett sätt, speciellt vi som, om man säger, väldigt medvetet väljer vårt yrke att vara fotografer och vara kreativa. Men inom alla yrken så blir man ju förhoppningsvis duktigare och duktigare på sitt jobb,
och
om man gillar sitt jobb.
Precis, och det är ju det som är så himla fint, att det finns så mycket utvecklingsområden. För till exempel den kursen jag gick i produktfoto, det är en tjej som pratar mycket om, men hon fotar väldigt mycket med hårt ljus jämfört med när jag har fotat liksom gravida i studion. Då har jag ju snarare haft supermjukt ljus liksom, eller så här. Så nu känns det så himla spännande att så här, oj, man kan ha, en blixt till och med utan ljusformare har hon. Och sen så har hon en annan, så det är 2 blixtar och då blir det så här, ja, men det här påminner ju som om solens ljus mitt på dagen. Och så har man lagt till en blixt på det. Eller det är så här, det spinner igång så himla mycket. Nej, men det är roligt. Jag tycker också det är spännande, och som sagt, nu menar jag inget illa mot någon, men det är också väldigt intressant när man går tillbaka och tittar på bilder som man förr, alltså mina idoler inom foto förr, som jag kanske inte tittat på ett tag, och ser vissa bilder som jag var väldigt imponerad av för 10 år sedan kanske. Och nu kan man också se så här, men oj, men Alltså jag tycker fortfarande det är fina bilder även hos den fotografen. Men att då kändes vissa bilder liksom som att de... Det var så ouppnåeligt för mig att fota på ett sånt sätt. Mm. Det var, och nu känner man så här, men oj, men jag kanske till och med har i vissa fall gått om det här i form av posering, ljussättning, något sånt där. Mm. Sånt kan faktiskt vara väldigt kul. Och också en spännande
upplevelse. Är det så att du känner så för nya bilder från den fotografen också? Eller är det om du går tillbaka till de gamla bilderna som var din inspiration från början? Mm.
Det beror nog, det är nog lite olika. Det är väl också att det kanske också är ett stil att jag kanske inte önskar att fota lika mycket som några av de fotograferna, att stilarna också har gått isär.
Just det.
Men det är kanske minnet av de här tidiga bilderna, för då var jag ju väldigt inspirerad och ville fota på ett sånt sätt. Mm. Jag känner hon, när hon var liten så pratade hon om att hon hade lite som en kris när hon var barn, när hon insåg att hon hade blivit äldre än vad Pippi är. För att det var så här jättekonstigt för henne att så här, min idol liksom, och nu jag vet inte vad Pippi ska föreställa 10 och nu var hon, vadå, 13? Nej, jag vet inte. Men så det brukar jag tänka på det, så här, oj, inom foto kanske, jag kanske har vuxit om Pippi på några bilder.
Ja, men det är, och sen tror jag ju också att, alltså vi tar ju mycket influenser från andra fotografer. Mm. Jag tar ju otroligt mycket influenser. Jag tycker ju om att utforska nytt. Sen har jag ju en liten bildstil som funkar med mitt liksom, kommersiella fotograferande, om man säger så då.
Mm.
Men jag tycker det är så spännande att utforska. Så jag tittar gärna på andra fotografer och andra bilder och liksom plockar in influenser ifrån det. Och ser ifall, ja, men det, i slutändan så kanske jag kan använda någon liten del och implementera det i den stilen som jag har idag. Då, så. Och det, jag tycker att det är, ja, det är som du säger, det är som är den stora tjusningen med att liksom under en längre tid hålla på med någonting som fotografi, om man säger så. Skulle man vara produktfotograf och bara fotografera liksom, produkter mot vit bakgrund i ett produktfototält, då kanske passionen hade dött lite grann.
Ja.
Men har man fotointresset och vill utvecklas hela tiden, då är det ju oändligt. Alltså, bara att gå från porträttfotografi till produktfoto eller... För min del nu så liksom tar jag tillbaka naturfotodelen lite grann och sådär då. Bara den grejen är ju, alltså det är ju spännande. Och naturfoto höll jag ju på med för jättemånga år sedan. Det var en del av när jag började också. Och se på vad som hände. Jag tyckte, jag fyllde 50 för ett tag sedan. Min mamma höll ett extremt kort tal. Det är inte mycket att säga med. Men hon berättade bland annat om hur hon upptäckte mitt fotografering när det började.
Mm.
Och då bodde vi i hus ute i Västra Frölunda. Och så... Då tyckte jag att ja, men det var så fräckt med det. Då tog ett plommon eller om det var en tomat och la på räcket på altanen och så fotograferade det. Och så tyckte jag att det var helt fantastiskt. Så, det var verkligen, jag gjorde ingenting mer märkvärdigt än så, liksom, så. Men tyckte det var liksom mitt stilleben då.
Ja.
Jag skulle vilja se den bilden idag igen och se liksom vilken nivå. Men det var, tyckte jag var helt fantastiskt. Så, det här är det jag ska göra. Liksom, så. Men, och då var ju mina referenser inte högre än så, liksom, så. Och om vi nu tittar på många, du och jag och säkert många av tittarna här har ju ett Instagram-konto.
Ja.
Scrolla tillbaka till början på det Instagram-kontot om du har på några år.
Mm.
Och så försök tänka att det här är inte du som har tagit de bilderna utan det är någon annan som har tagit de bilderna. Hur tycker du att de står sig mot vad du gör idag?
Ja.
Och det är ju jätteintressant. Mm. Så, och då ser man ju också, det blir så tydligt hur man utvecklas från fotograf. Man tänker att det händer ingenting, jag gör samma sak hela tiden. Men scrolla tillbaka några år tillbaka i ditt Instaflöde eller gå tillbaka några år i ditt fotograferande bland dina bilder och kika.
Mm.
Hur ser det egentligen ut? Vad, liksom, är det bilder som du tycker är bra idag?
Mm.
Och det kanske är, bilden kanske i grund och botten är bra, din råfilm kanske är bra. Men du kanske hade redigerat den på ett helt annat sätt.
Men det är ju det som är så fint som du sa, att det är verkligen oändligt. För det har jag känt mig så glad för det senaste. För att vet, som jag sa, om jag går runt och är lite sur en period och det är liksom, jag tycker ju fortfarande jättekul med mina gravida och mina nyfödda, så det är ju inte det, men jag känner ändå så här, skon klämmer lite någonstans, nu måste vi liksom undersöka här. Och bara det att man kan hitta någon till sak som man tycker är så rolig och utvecklande och att det verkligen är oändligt och man kan anpassa det i all oändlighet efter sig och sina behov. Sen får man anpassa sig efter marknaden såklart om man ska jobba med det. Och vad det finns kunder och sådär. Men ja, jag tycker verkligen ja, det är så fint. För vilket annat jobb ser ut så? Mm. Typ jag trivs inte helt med mina arbetsuppgifter. Eller jag skulle vilja utvecklas åt ett helt annat håll. på vissa arbetsplatser kanske man kan det, men det är ändå få förunnat att så här, nu styr jag det här skeppet åt vad det passar mig och mitt liv och då pengar och var kunder finns liksom.
Ja, och det är ju, jag är nog inte ensam om att ha liksom mitt jobb som hobby också. Alltså, återigen, nu liksom sätter jag upp ett gömsle i trädgården och liksom sådär. Och foto är liksom är någonting jag lever med både liksom yrkesmässigt och som en hobby. Och det är, alltså, det är ju säkert inom den liksom de mer kreativa yrkena är det kanske inte så ovanligt, men majoriteten av arbetande svenskar idag kanske inte jobbar med sin hobby. Och kan liksom matcha de två. Så att vi som jobbar som fotografer är ju väldigt lyckligt lottade som kan leva på det.
Sen tycker jag, jag personligen, ibland kan jag ha lite svårt för det, jobba med sin hobby, för å ena sidan känner jag ju verkligen att jag gör det, å andra sidan, när ens hobby är ens jobb för mycket eller för länge, det är ju då det kanske mer känns mer, alltså då tycker jag nästan att så här, men det här är mitt jobb, även om det är fantastiskt kreativt och kul, så är det ändå lite svårt för den jämförelsen på något sätt, för att ja, alltså för vissa fotograferingar om man fotar barn, vissa går ju väldigt smidigt och andra kan ju vara väldigt utmanande, det kan ju variera så himla mycket, så vissa dagar kan det ju verkligen mer vara, ja, men det här är faktiskt mitt jobb. Medan ibland kan det vara mer så här, oh, jag får leva ut hela min kreativitet.
Ja, absolut. Alltså, det är klart att som, ska man tjäna pengar på det man gör, så det kommer ju komma dagar då det inte är liksom bara en, liksom, att det, tekniken krånglar kan ju göra att man tröstar hur mycket som helst på det.
Ja.
Liksom. Men, eller som du säger, gråtande barn eller någonting sånt där. Då. Jag minns för länge sedan att jag hade en kompis som en god vän till mig, som när hans grabb skulle bli fotograferad och han var inte på humör, den här killen. Så skrek och grät och sådär då. Så. Och sen när jag hade tagit bilderna då, det var ganska tidigt i digitala eran, så att liksom, alla insåg inte det fantastiska i att kunna ta hur mycket bilder som helst.
Så
jag tog ett gäng bilder där och till slut så fick jag ju liksom 5-6 bilder som var liksom när det faktiskt i gråtande skede såg ut som killen skrattade.
Mellansekund.
Ja, precis. Och det är ju, alltså, det känns hopplöst då, men när man sen räcker över bilderna och mamma och pappa blir helt fascinerade över hur det lyckades. Det är lite som man sträcker på ryggen.
Ja, jag vet.
Och vissa dagar, alltså, jag hatar att städa min studio. Men det ingår vissa tråkiga saker i det också.
Du ser väl hur det ser ut här i hörnen.
men jag menar, alltså, för min del, jag älskar att det är måndag. Och det är en hel arbetsvecka framför. Och det är få förunnat.
Ja, verkligen. Jag har ju en Facebookgrupp och en Instagram till Fotopodden där jag har lagt ut att vi ska podda. Och vi har fått en hel del härliga frågor som jag tänker vi ska gå in på. Då undrar Julia, vad är ett måste i form av utrustning för att lyckas med snygga företagsporträtt, tycker du?
Det är ju väldigt stilbaserat och så. Men om vi förutsätter att personen i fråga har en kamera och ett objektiv på kameran och så. Antagligen eftersom frågan är ställd till mig så tänker man nog kanske lite mer på studioutrustningen.
Precis,
och, så där då.
Så jag, och jag tror nog att det finns studioblixtar också.
Jag skulle säga att alltså för ett företagsporträtt, två blixtar skulle jag säga är bra. Så att man kan belysa bakgrunden med en dedikerad blixt då, och belysa modellen eller personen i fråga med en blixt. Och jag brukar inte rekommendera liksom största, värsta ljusformaren, utan har man en ljusformare som är en kubikmeter, som jag brukar använda 90-110, eller man har en octabox som är 100 cm i diameter någonstans där i den storleken då. Eller ett paraply i ungefär den storleken, 1,20 i diameter då. Det kan vara huvudljuset. Och sen bara en reflexskärm som lättar upp skuggsidan så att man får det inte blir för mörkt på andra sidan då. Och så hittar man ju, alltså ofta så åker man ju ut till kund och fotograferar om det är volym i alla fall. Så åker man ut till kund, så det är inte helt ovanligt att man kan få ett litet konferensrum eller sådär då. Och mer än så behövs ju oftast inte. Jag är en stark förespråkare i företagsporträttsammanhang. Mm. Att man fotograferar direkt in i datorn för att minimera urvalstiden då. Mm. Så skaffa en kabel, koppla in den i datorn. Och kör någon programvara så du kan få upp bilderna direkt i datorn. Dels så ser du om du bara behöver göra så här för att bli bra med lite mjäll eller hårstrån eller någonting sånt där.
Mm.
Och sen så kan du få personen att fråga och välja sin egen bild.
Just
direkt.
Ja. Direkt, vad smart.
Det betyder att när du är tillbaka i studion, dels så har du bilderna redan i datorn.
Ja.
Vi slipper det här minneskortet så bara vänta på att allting ska läggas över. Och du har urvalet redan gjort. Så du behöver inte antingen ta ansvar för urvalet själv.
Mm.
Eller skicka bilderna till kunden igen. För att urvalet ska ske. Mm. Så då kan du, har du tid över den dagen. Så kan du ju faktiskt börja redigera samma dag.
Mm. Gud vad smart. Mm. För också, jag jobbar ju med bildvisning till privatpersoner. För att se till att köpet blir gjort. Att urvalet blir gjort. Och då, det är ju också ett sätt att förekomma det. Just för att jag tänker att vissa man fotar, de kanske är väldigt upptagna på det företaget eller det ska, ja, urval med online-gallerier kan ju alltid.
Det kan ta hur lång tid som helst, och i värsta fall så blir det ju en diskussion, för det väljer jag bilden eller min kontaktperson Eva i receptionen väljer bilder åt alla eller sådär. Så då är det ju så att Åke som sitter där inne i liksom ordermottagningen inte är nöjd med vilken bild, han hade ju sett att det var en annan bild som såg bättre ut liksom så. Utan då, om de alla får välja själva är liksom diskussionen av en felvald bild minimal.
Just det.
Dessutom om vi nu har 10 bilder på, om jag tar 10 bilder på dig och det inte riktigt landar eller du ser att oj, håret har liksom buktat ut som jag kanske inte tänker på som fotograf.
Precis.
För jag tror att det är så du ser ut. Liksom så. Då kan man ju åtgärda det på plats.
Exakt.
Det är väldigt enkelt. Så. Och det är svårare att stå så här med en kamera och kika på det. Liksom.
Och det, för det märkte jag nu när jag gjorde en produktfotografering med lite hudvårdsprodukter. Då var det ju det att jag fotade massor och ställde upp dem på massa olika sätt. Och sen så hade jag lite häftmassa för att de skulle vinklas på coola sätt. Och sen så när jag gick och laddade in i datorn, och då hade jag ju tagit bort allt där.
Mm.
Ja, då såg jag att ja, men den tuben borde vara vriden 2 millimeter ditåt. Mm. Så där kände jag direkt att jag får nog börja jobba så för att få upp på en stor skärm direkt.
Produktfoto, absolut. Men som sagt, företagsporträtt. Fotografera in i datorn, skaffa en kubikmeter softbox eller en lite större paraply då. Och en blixt till som du kan dedikera ljus på bakgrunden då.
Mm.
Oftast kan det vara en vit vägg som finns på plats då. Det kan man ju fråga om det finns ett utrymme för det då. Eller att man har med sig någon bakgrund då.
Absolut. Mm. Då är det en som frågar här. Vad är dina största do's and don'ts när det gäller kommersiellt foto?
I do anything, jag får säga. Någonting som jag har gjort som jag försöker undvika. Ibland så hamnar man i ett läge där liksom kunden är viktigare och så, men där man liksom tar på sig för mycket och tror att ja, men jag ska lösa det. Och sen så och sen sitter man och liksom jobbar för inga pengar alls sen i efterhand då. Jag vet att jag har vid ett par tillfällen för en kund som jag känner lite grann sen tidigare och så har gjort ett jättebra pris på att fotografera 100 parfymflaskor en dag.
Mm, mm.
Det var inte någonting jag tjänade mycket pengar på. För det, alltså, fotograferingen tog en dag, men allt efterarbete och allt mitt liksom, liksom, om man säger slarv initiellt då, även om det bara skulle vara väldigt enkla produktbilder, så vill man inte lämna ifrån sig vad som helst då.
Nej, nej.
Så det blev ju mycket efterarbete.
Mm.
Och sen, alltså, inte ta på sig för mycket, lova för mycket inom en för låg tidsperiod då.
Mm, mm.
Så nu var det under en säsong som jag hade ganska lugnt då, så att det var inget annat som blev lidande. Men jag fick ju lägga väldigt mycket tid på det och jag får ju helt enkelt se det som läropengar. Så.
Mm, mm.
Men var noga med, alltså mitt don't är väl att inte plocka på sig för mycket. Och dos är räkna med att saker och ting tar mer tid än vad man tror.
Mm.
Och försök satsa på kvaliteten där istället. Då.
Mm, mm.
Annars så finns det, alltså, det är så svårt att säga generellt liksom kring en produktfotografering eller kring en liksom företagsporträtt eller så, vad man inte ska göra eller så där då. Ett tips som jag har till alla som plottar företagsporträtt och så är ju att, låt oss säga att vi har ett företag med 30 anställda, så vi ska fotografera alla 30. Och fotograferar man då en, det är ju ganska snyggt att ha ett huvudljus och lite kickerljus på, liksom, om man säger skuggsidan då.
Mm.
Men ett ljus som kommer bakifrån på modellen, det ser så olika ut beroende på vilken människa det är på bilden. Har du en väldigt ljus, tunnhårig person så kanske det liksom flåsar ut i håret. Mm. Har du någon som är mörkhyad och kanske lite fet i hyn så kommer den här kickljuset kommer bli så väldigt starkt då. Men alltså någon som är mattare i hyn kommer inte reflektera det kickljuset på samma sätt. Och det betyder ju när du sätter alla personal bredvid varandra på här i våran personalsida så kommer det där kickljuset se annorlunda ut hela tiden.
Mm.
Och lösningen på det är ju att inte ha ett kickljus alls.
Mm-mm.
Så man behöver liksom... gör det inte mer avancerat än vad det behöver vara.
Mm.
Så. Och samma med produktfotografering. Mm. Börja med ett ljus.
Mm.
Och ta med bilden och försök lösa det med liksom reflexskärmar eller diffusorer eller antireflekterande liksom ytor. Jag har ju svarta sådana här kapaskivor som jag ställer för att liksom, det ska speglas in i blanka föremål eller sådär. Så. Och när du har liksom uttömt möjligheterna med ett ljus och du ändå inte liksom får till liksom den här etiketten så att den lyser som den ska eller så då. Ja, men då sätter du till till ljus.
Ja, men det är väldigt bra tumregel generellt ju. Gör vad du kan med ett ljus och gör sen. Ja. Mm. John, om man vill hitta dig och dina bilder på internet, var går man då?
Ja, PictPro är ju mitt företagsnamn.
Just det.
Så söker man på det så kan man hitta hemsida och lite sådär. Jag hittas också på googlande av John Hagby.
Just det.
Det finns i alla möjliga olika sammanhang. PictProFoto på Instagram. Jag har ju ett nytt Instagram-konto nu då, som
just
jag tycker
det
är väldigt kul. Som jag inte ens kommer ihåg vad det heter. Men
vi länkar allt nedanför.
John Nature tror jag eller någonting sånt där.
Och du har en YouTube-kanal.
Jag har en YouTube-kanal, också PictProFoto.
Mm.
Och där har jag konverterat en gammal YouTube-kanal som jag inte använt på många, många år till min natur-YouTube-kanal.
Ja, ja, ja.
Den har ingen film än, men snart kommer ni se när jag välter ett helt gömsle när jag har på att fälla upp det där. Så, lite mer åt naturhållet och min fritidsfotografering där.
Just ja. Men tack så mycket för att jag fick låna dig och ha det här.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Hej då alla lyssnare.
Hej.